Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Paul Elvaje här. Det här är galaxens bästa. Håll i er. För nu i helgen har vi UFC on ABC 4. Royce & Struik versus Almeida. Tungviktarna gör upp. Och jag är väldigt hypad på Yelton Mahaldinho Almeida, som har 18 vinster. Alla vinster kommer via avslut och det är 7 knock och 11 sub. Han har 2 förluster, 1 knock och 1 domslut. Senast han förlorade, det var 2018. Sen dess har han bara raddat upp vinsterna. Och ända sedan han kom till UFC så har han avslutat alla sina motståndare. Vi får alltså backa till hans förlust 2018. Det är det enda domslutet han har varit i. Det är ingen dålig meritlista. Sjukt ändå att han även var nere i en viktklass och mötte Anton Turkal. Eller det kan ha varit en catchweight förresten. Förlåt, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det var. Men hur som haver, han möter nu Jairzinho Royce & Struik. Och när vi kommer till Jairzinho, även känd som Biggie Boy, med sina 13 vinster, 12 via knock, en via domslut. Han har förlorat 4 gånger 2 knock, 2 stycken domslut. Senast vann han mot Chris Daukas. Han vann mot Augusto Sakai. Men däremellan de 2 vinsterna så har han också torskat mot Curtis Blades och Alexander Volkanovski. Han har förlorat mot Gan och Ngannou. Så det är ganska tydligt att när Jairzinho blir testad, då förlorar han. Jag vet inte om jag sitter för långt fram i hype-tåget. Vad är Yelton Almeida? Men det känns som en vinst här för honom. Han har hela paketet om man tittar på Royce & Struik. Och jag tror Almeida är nog inte så dum att han är så här: jag tror att jag ska ställa mig och strika första 2-3 minuterna med Biggie Boy. Jag tror att han kommer clincha upp honom mot buren, plocka ner honom så fort han kan och därifrån börja jobba lite ground and pound för att öppna upp honom och avsluta med submission på ett eller annat sätt. Det här är sista matchen på kortet. Det är en 5-rondare. Ibland måste de ju konservera sin energi, spara på den eftersom att de vet att det pågår 5 ronder. Men samtidigt så tror jag att Biggie Boy också är rätt medveten om att hans starkaste vapen är att vara explosiv tidigt och inte hålla på att vänta. Vi ser ju bara hur det gick med Chris Daukas. Det är 23 sekunder. Augusto Sakai, en sekund kvar på första ronden. Men det är mycket första rondens avslut. Och när han blev släckt av Ngannou, även det var 20 sekunder. Så högintensivt, högoktanigt. Spänn fast säkerhetsbältena, blinkar så lite ni kan. I alla fall i den första ronden. För det kan smälla ganska tidigt. Men när jag tittar på det här kortet så kommer jag säga till min stora förvåning, det här är ett bra kort. Det är inga dåliga matcher. Vi har Anthony Smith mot Johnny Walker, Danny Rodriguez mot Ian Garry, Tim Means, Alex Morono. Lite veteranmatcher typ. Alex Morono kanske inte är veteran så, men Tim Means är veteran. Och matchen innan, Matt Brown, Court McGee. Det är veteraner. Det är verkligen veteraner. Carl Williams, Chase Sherman, Cody Stamann, Douglas Silva de Andrade, Carlos Ulberger mot Ior Poteria, Nathan Levy mot Pete Rodriguez, Ji Yun Kim mot Mandy Boom, eller Böhm kanske det är. Brian Battle mot Gabriel Green, Jessica Rose Clark och Tanya Aralidboa. Jag ska inte säga att jag tycker att hela underkortet är, oh my god, men däremot huvudkortet, man säger, jag blev paff. Jag vet inte om jag bara har varit så fokuserad på kortet som var nu i helgen att jag lite liksom inte riktigt har kopplat vilka som egentligen går matcher. Men jag tycker att de tre sista matcherna på kortet är av högt intresse, eller stort intresse kanske man ska säga, när det kommer till Rodriguez och Ian Gary. Speciellt Gary som fortfarande är obesegrad, som nu får ta sig an en kille som har varit länge i gamet, till Daniel Rodriguez. Anthony Smith som har gått alla matcher man kan, som de möter Johnny Walker. Låt oss se. När det kommer till Anthony Smith då, Lionheart, 34 år gammal, 36 vinster, 19 och 14 sub, 2 domslut, 17 förluster, 10 och 4 submissions, 3 domslut. Senast förlorade han mot Ankalaev, det var juli förra året. Vi vet också att han gillar slapfight och är en stor fan av det där. Jag ville bara slänga in den lilla kryddan här, för jag vet att ni alla sitter här och undrar vilka som, precis som dig, kollar på slapfight. Och då vet du nu att Anthony Smith har din rygg. Men Anthony Smith skulle aldrig göra som Jesus och vända den andra kinden till, utan han skulle slå tillbaka. Och det är därför vi har MMA, som är fantastiskt, för där är det liksom hand-to-hand combat. Båda får slåss lika mycket, inte bara ta en smäll och vänta på att den andra ska slå och hoppas på det bästa. Sen har vi Johnny Walker då, killen som flög in i organisationen med mycket hype, 31 år gammal. Shit alltså, när jag sa 31 år gammal så trodde den, alltså för mig, jag vet inte, John Walker känns så mycket äldre, jag vet inte varför. 38 år gammal, han är ett barn, han är en liten pojk. På sina 20 vinster så är det 16 via knock, 3 via sub. En gång har han vunnit via domslut. På sina 7 förluster så har han 7 knock, 1 sub, 2 domslut. Det är ändå intressant statistik där också, om man tänker på underhållningsvärde, att endast 3 gånger har killen gått till domslut, vinst eller förlust. Ja, alltså det här är ju då en kille som hade en väldigt intressant UFC-karriär, får vi ändå säga. Började Roundtree knocken rondet, Justin Ledet 15 sekunder, Misha Sirkunov 38 sekunder, sen torskan mot Corey Anderson på 2 minuter, torskan mot Krylov domslut, vinner mot Ryan Spann supersnyggt mitten på första ronden, torskan mot Santos, torskan mot Jamal Hill, vinner mot Kuttelaba, vinner mot Craig. Är han new and improved just nu, John Walker? Kan det vara så? Jag vet inte. Vad gäller Anthony Smith, var är han? Jag vet inte heller. Han har också ett väldigt avigt record. Han hade 3 vinster innan sin senaste förlust mot Ankalaev. Ankalaev gick senare och fightades mot titeln i det som blev en oavgjord match, och som istället ledde Jamal till bältet, vilket är galet. Den här är lite klurig. Alltså jag vill på något sätt säga att jag tror att Anthony Smith vinner den, för jag anser ändå att Anthony Smith på något vänster är väl ändå en mer komplett fighter. Anthony Smith är väl lite bättre på att liksom hamna i de djupa vatten och sånt och ändå överleva liksom. Han heter Lionheart av en anledning, Johnny Walker heter bara Johnny Walker. Men sen har vi det där elementet som är Johnny Walker, han är så explosiv och han är väldigt kreativ där inne med att bara hitta på väldigt udda grejer och vinna på det sättet. Så den är svår. Alltså, vad ska jag säga, den här är svår. Men jag lutar nog ändå lite lätt åt Anthony Smith, men det är inte med någon form av trygghet som jag säger det, utan jag kan verkligen se John Walker vinna den här också. Det kan jag. Anthony Smith, det händer mycket för honom också i hans liv. Han gör de här, jobbar i desken där på UFC, hjälper till under de eventen. Den biten, det är ju sånt som vi får ju inte se det här i Sverige, men om du följer det tror jag på de kanalerna som de har, då får du mer se de konversationerna. Kan vara så att de dyker upp kanske lite så fight pass moment och sånt, men jag tror att det är mer gjort för ESPN än vad det är för oss här hemma då. Så jag tror att det var det också där Dustin Poirier var med, för jag vet att de sa att han ska vara med i kommenteringsgrejen, men han jobbar i desken och då är de där uppe och pratar om matcherna lite, ger lite input från sidan. Man har sina experter där också. Så han gör det. Podden med Michael Bisping går väldigt bra. Johnny Walker har nyligen gift sig. Det är väl egentligen så mycket jag vet om Walker. Men det är en bra match. Alltså jag tror att så här, ibland behöver man inte sitta och predikta hela tiden, utan ibland får man också bara njuta av bra MMA. Jag tror att, jag vet inte om jag ser att man ska njuta av bra MMA när det gäller den här matchen, men jag tror att det kommer bli en rolig match. Jag tror att det kommer bli en väldigt rolig match. Så vi får se. För mig när jag såg den så var det så här, ah, kul. Jag visste ju att den här var bokad, men jag hade verkligen helt glömt bort att det var redan nu i helgen. Sen kommer vi då till Daniel Rodriguez versus Ian Garry. Daniel D-Rod, 17 vinster, 8 knock, 4 stycken sub, 5 domslut, 3 förluster, bara blivit submittad en gång. Och det är Neil Magny. Så att den första gången han blev avslutad var hans senaste match, och det var i november i förra året. Innan det, killen raddade upp 4 stycken vinster. Split mot Ying Liang, och det är den som klyver många. Men hur som helst, han plockade den vinsten och den är där. Den är på hans record. Den här är också lurig alltså. Ian Garry, 25 år gammal, en riktig ung grabb, supertalang. Jag har hypat den här killen länge, 11 år yngre än sin motståndare, och han har 11 vinster och det är 6 knock, en submission vinst. Debuterade som proffs, det är helt galet egentligen, debuterade som proffs 16 februari 2019 och är redan i UFC. Höll på en hel del som amatör också, men fortsätter bara att radda upp vinst på vinst. Fightades i mars, det är sjukt egentligen. Han gick sin match senast i mars. Han var snabbt tillbaka. Jag gillar det här. Jag gillar att han är så pass fort tillbaks och vill fightas mer. Alltså, jag tycker att det här är ett väldigt bra test för Ian Garry. För att Daniel Rodriguez är en kille som har varit länge i gamet. Länge i gamet. Han har blivit testad. Det här är en tuffing. En riktig tuffing. Han är rankad också. Så det här betyder att Ian Garry får en möjlighet att slå sig in i rankingen. Daniel Rodriguez fick en möjlighet att hoppa upp högre i rankingen. Han misslyckades mot Neil Magny. Jag tycker det är väl på ett sätt korrekt att UFC gör den här matchningen. Att nu får du försvara din 15:e plats i rankingen, och då är det Ian Garry du får ta dig an. Jag tror att den här matchen kommer gå tiden ut. Det är vad jag tror. Jag tror att det här kommer bli en tuff match. Och jag tror att Ian Garry här kommer verkligen behöva komma in riktigt förberedd, för som sagt, Daniel Rodriguez är en jobbig motståndare att ha där inne. Riktigt jobbig motståndare att ha framför sig. Han har inget problem att slagväxla och eller någonting sånt. Han är tuff. Han är riktigt, riktigt tuff. Och det blir alltså så här, jag ser nog en mer spännande framtid ifall Ian Garry vinner den här matchen. Just för att Garry är en prospect, han är ung, obesegrad. Det finns många intressanta element runt honom. Men det är 11 vinster för honom just nu. Och 25 år gammal, det är alltid spännande i UFC när det kommer in de här unga förmågorna. Och som du har sagt många gånger, han är en snälla McGregor och Khabib är evil. Eller och chans att det är evil Khabib. Men jag tror en match mot de två tror jag aldrig vi kommer se, som att Khamzat kommer med största. Alltså, UFC har varit tydliga, han ska upp till mellanvikt. Det är liksom ingen snack om den saken, utan de vill upp honom i mellanvikt. Jag vet inte, jag lutar nog lite lätt åt Ian Garry, men det är definitivt hans tuffaste test hittills, skulle jag nog säga. Alltså om jag tittar på Ian Garrys record så här, det är inte som att han har mött dåliga personer, det är inte alls det jag säger. Han har mött de personerna han ska möta på den nivån han är i UFC. Han blir invaggad i organisationen på ett bra sätt liksom. Vad kan man säga? Det blir han. Och jag tycker inte det är fel. Men nu blir han testad. Det här är absolut det tuffaste testet i hela hans karriär.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag tror att det kommer att gå tiden ut. Det är nog lite mer så här, jag ska inte säga att jag tror att Ian Gary vinner. Jag är nog lite mer så här, jag vill gärna att Ian Gary ska vinna. Jag är nog där, men jag är kluven om han lyckas lösa Daniel Rodriguez. Sjukt spännande. Det här ska bli riktigt, riktigt spännande att se. Jag har ju hypat Ian Gary sen Cage Warriors. Alltså redan när jag såg honom, jag tror att det var, det måste ha varit hans, nu kommer jag inte ihåg om det var debuten. Jag tror att den matchen jag reagerade på, det var nog match 2 tror jag, när han vann med flygande knä mot Matteo Seglia i något som heter Cage Warriors Unplugged. Eller? Jo, jag tror det. Men sen fight, ja, det är lite skumt där. Nu vet inte jag om det här är samma organisation eller inte. Hur som haver. Sen vet jag matchen som han hade mot Matheus Figliak och sedan George McManus. Där tyckte jag det var väldigt tydligt. Och sen när vi går vidare och på de andra, jag menar hans avslut mot Roster Makhman är ju bara galet. Men där börjar man se att den här killen, det är någonting annat. Man såg direkt. Och man gör oftast det. Det finns fighters som är bra, underhållande. Men sen finns det fighters på till exempel Cage Warriors-korten där man bara ser att den här fighten är på en annan nivå. Och han är en sån. Sen har vi många som har kommit den vägen också. Men det ska bli riktigt spännande. Jag ser verkligen fram emot den här matchen. Och jag tycker att det vore kul ifall Ian Gary fortsätter att rada upp vinster. För det skulle vara roligt att se hur han hanterar det nu när han kliver in liksom i nivå 2 i UFC. Och det är ändå att man går in i rankingen. Så vi får se. Vi får helt enkelt se hur det går. Sen har vi Tim Means. Det känns som att Tim Means alltid är på väg att göra sin sista match. Men samtidigt så är han aldrig på väg mot sin sista match. 39 år gammal. Fyllde år för någon månad sedan bara. Han har 32 vinster, 19 och 5 stycken sub-8 domslut. Han har en oavgjord, så han har 14 förluster, förlorat 2 via knock, 6 via domslut. Han har 6 via submission och 6 via domslut, och så har han en knock contest. Otroligt vad den här killen har gått matcher. Otroligt. 48 stycken. Gör sin 49:e idag. Så han är väl på väg mot 50 eller någonting skulle jag tippa. Men han har 2 förluster i ryggen. Och jag tror att skulle han torska mot Alex Morono nu, jag har nog lite svårt att se att UFC ger honom en fjärde match. Men kanske ändå, på grund av lång och trogen tjänst. Han har varit i UFC vid i alla fall 2 olika instanser. Men han debuterade i UFC för första gången 2012. Det är länge. Och han har alltid fightats. Jag menar, alltså han mötte Jorge Masvidal 2013 och förlorade mot honom. Han torskade mot Danny Castillo. Han har mött Pete Spratt. Jag tror att många av er vet inte ens vem Pete Spratt är. The Secret Weapon. Men vi som har varit med i gamet, vi vet till och med att Pete Spratt, jag vet inte om Pete Spratt var med i att det var det första Pride-spelet som kom. Så var han med. Någon av de här första fighting-spelen som kom, där var Pete Spratt med. Pete Spratt är 52 i år. Och han har inte fightat sen. Och han fortsatte ändå länge, 2017. Ja. Men han har varit länge. Det är helt enkelt den här killen har varit länge i gamet alltså. Länge. Med ett riktigt tuffa motståndare. Spöat en del av dem, torskat mot andra. Han har mött Danny Rodriguez, förlorat i rond 2 mot honom. Radda på sig fin vinst där ändå, svita så. Lariano Storopoli, Mike Perry, Nicholas Dalby, torska mot Kevin Holland och Max Griffin senast. Ja, okej. UFC kan lätt ge honom en fjärde match på grund av lång och trogen tjänst. Han tar sig an Alex Morono the Great White som har 22 vinster, 6 knock, 6 sub, 9 domslut. Och han 8 förluster, 2 kommer via knock. Förlorar senast mot Ponzi Nibbio vid exakt mittpunkten av rond 3. Innan det hade han vunnit mot Donald Cerrone, David Zavada, Mickey Gall, Matthew Semmelsberger. Jag kan vara helt ärlig. Jag tror att alla är överens där. Han må ha blivit toksläckt. Eller toksläckt, han var rejält TKO-ad ska jag säga då. Mot Ponzi Nibbio. Men hade den matchen gått i domslut, i min bok så är det Moronos vinst alla dagar i veckan. Han gjorde bort sig en bit in i tredje ronden. Sen om det är att han blev för självsäker eller att det var att Ponzi Nibbio där och då hittade luckan, jag minns inte så väl. Men jag tyckte ändå att matchen i sig, det var Moronos. De två första ronderna var Moronos. Rätt upp och ner. Tim Means som just nu har dragit på sig några förluster. Den är knepig alltså. Den är knepig. Jag lutar lite lätt åt Alex Morono bara för hur jag tycker att prestationen såg ut. Men är det någon som kan hitta de där luckorna, då är det The Dirty Bird Team Means. Då är det han. Svårt. Riktigt svårt. Intressant matchen då. Jag vet inte, jag gillar den här matchningen. Jag tycker den är kul. Det är på något sätt veteran möter snart veteran. Något i den stilen. Sen har vi då Matt Brown. Här är ju riktig veteranmöte. The Immortal, 42 år gammal, 23 vinster, 15 knock, 6 sub, 2 domslut, 19 förluster, 3 knock, 10 submissions och 6 stycken domslut. Möter Court McGee, 38 år gammal, 21 vinster, 5 knock, 5 sub, 11 förluster, 2 kommer via knock. Court McGee kliver in med en förlust i ryggen. Dev knockade Jeremiah Wells första ronden. Matt Brown kliver in med en förlust i ryggen. Ja, alltså Brian Barbarena, just det, delat domslut. Innan det vann han mot Diego Lima. Innan det hade han 2 förluster, Miguel Baeza och Carlos Condit. Shit alltså. Nej, jag vet inte. Matt Brown, bara för att det är Matt Brown. Jag tycker nog ändå det. Matt Brown för att det är Matt Brown. Matt Brown är underhållande. Jag tror att de här två killarna kommer bjuda upp till dans. Matt Brown är ju en sån som oftast tvingar in en till det. Han är riktigt jobbig att ha att göra med där inne. Väldigt underhållande fighter. Riktigt rolig att kolla på. Jag menar, har man tatuerat Immortal precis under naven i någon sån här gammal typ 90-tals gaddning så... Ja, då är man ju tuff. Det går inte att komma ifrån. Ser det ut som att tungviktarna öppnar upp kortet. Det är Chase Sherman och Carl Williams. Carl Williams gör sin andra match i UFC. Han har 8 vinster, 3 knock, 5 domslut. Han har förlorat en gång och det är via submission. Han möter Chase Sherman som har 16 vinster, 15 via knock. Och så har han 11 förluster, 4 och 2 stycken submissions. Oj, alltså när jag tittar på hans record här så är jag nästan förvånad att Chase Sherman är kvar i UFC. Han debuterade mot Isaac Villanueva, vann den matchen, förlorade mot Arlovski, Parker Porter, Jake Collier, Alexander Romanov och fick ändå en 15 chans. Och då vinner han mot Jared Vandera. Sen torskar han mot Waldo Cortes Acosta. Men låt oss vara ärliga. Alltså Chase Sherman, han vinner verkligen bara mot folk som är dåliga. Det går ju inte att komma ifrån. Men det, alltså, det är ett mysterium att den här killen är kvar i UFC. Det är helt sjukt. Men det visar ju också hur tungvikten ser ut. Jag menar, du kan dra på dig 20 förluster om en och säga, let's give him another shot. Du får ändå en liten möjlighet till. En liten möjlighet till. Och det är det Chase Sherman får. Jag vet inte. Det här är en sån här match. Martinus skulle säga, den inkvoterade tungviktsmatchen. Och det är ju på något sätt det. När Chase Sherman fightar så är det ju inte som att man bara, oh, oj, nu måste vi, let's tune in. Vi får se. Må bästa tungviktare vinna, och så får vi se ifall han får ytterligare en chans eller inte. Vi får se hur det går för grabbarna. Den här är jag däremot lite nyfiken på. Underkortet, Carlos Ullberger. Vart ju väldigt hypad i sin UFC-debut. Blev släckt, men efter det har han gjort bra ifrån sig. En domslutsvinst, men sen släckte han, eller tekoade Tafo Nechoku. Senast Nicol Nurmagomedov. Nu möter han Ior Poteria, The Duelist. Och The Duelist har då gått 2 stycken matcher i UFC. Torskade sin debut mot Nurmagomedov, som då Ullberger har vunnit mot. Och vann då senast mot Shogun Hua, som då var Shogun Huas sista match. Jag är väl mest nyfiken på den här på grund av Ullberger, just på grund av hypen ifrån Adesanya. Men sen att trots förlusten så har han liksom vänt på det här. Och just nu radat upp riktigt snygga vinster i första ronden. Och Ior Poteria känns ju som en sån person som man absolut skulle kunna få till ett första rondsavslut till mot. Så att jag är nyfiken. Jag gillar första rondsavslut. Jag kan tycka att det är väldigt roligt. Så den här matchen måste jag ändå erkänna att jag har mina ögon på den. Jag har definitivt mina ögon på den. Så den kommer jag att spana in. Sen får vi se hur det går för resten av matcherna. Jag vill ta upp en grej. Matt Frivola vann ju mot Matt Frivola vann mot Drew Dober. Jag trodde inte att han skulle vinna. Jag trodde definitivt inte att han skulle vinna på det sättet. Men det gjorde han. Han har ju då, det roliga är att alla kallar verkligen ut Paddy Pimblett, vilket jag tycker är rätt så roligt att han gör. Nu får vi se om han får den. Det känns som att Paddy Pimblett, eller när jag sätter en liten nyhet här, nu minns jag inte exakt vad det är, men det verkar som att Paddy Pimblett är intresserad av att möta Frivola. Att han är intresserad av att göra den i New York, förutsatt att han har läkt. Och det är väl då novembergalan, tror jag, blir på Madison Square Garden. Så vi får se hur det går för han, om han blir hel. Det hade varit väldigt kul att se. Jag tror att Frivola, tror jag, blir en riktigt jobbig match för Paddy Pimblett, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte Paddy egentligen vill ha den matchen, precis som jag tror inte att han ville ha Drew Dober-matchen heller. Men det ska bli väldigt intressant att se vad som händer där.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mina vänner, slutet på juni så kommer Battle of Botnia att hålla en MMA-gala. Battle of Botnia är tillbaka. De har inte hållit event på väldigt länge. Jag har fått den stora äran att vara deras konferensiär på alla deras galor förutom de första 2. Och nu har de bett mig att komma upp igen och vara konferensiär ring announcer på deras gala då, som hålls den 27 maj på Luleå Energi Arena. Vilket ska bli super, super roligt. Jag ser jättemycket fram emot att få jobba med Battle of Botnia igen, för jag har haft sjukt kul på de andra galorna. Vi har alltid varit i Umeå, för det där, alltså Team Renji då, Tor Treng och de har oftast gjort galorna där. Nu vet inte jag riktigt, jag är inte 100% insatt i hur det ser ut med konstellationen, var folk kommer ifrån exakt som jobbar med Battle of Botnia. Jag har alltid haft mest prat med Tor Treng där. Men nu kör med Luleå, vilket ska bli väldigt intressant. För er som inte är där, så kommer ni kunna se Battle of Botnia på Sportbladet. Så har ni Sportbladet kommer ni kunna se det där igenom, vilket jag tycker att ni definitivt ska göra. Om ni inte kan vara på plats, såklart, kan man vara på plats, då stöttar man alltid eventen på plats. Man köper biljett och liksom stöttar den lokala MMA-organisationen, om man säger så. Men annars ser det gärna online, för det är också positivt att kolla på det online, för det hjälper till med siffror och sånt, och det kan också väcka ett intresse för Aftonbladet att se de gångerna som de har MMA-event, att det händer någonting med siffrorna, är också väldigt positivt. Så att se galan, gör det på ett eller annat sätt, se den. De matcherna som är utannonserade så här långt, det är då Mattias Henriksson som möter John Oldenqvist. Sen har vi Stål mot Barreiro, så de kommer att fightas om titeln. Sen har vi Benjamin Mousavi mot Teemu Kumpalainen. Det finns ett gäng, jag kommer bara dra dem, för jag kommer inte sitta och dra alla här, för att jag har inte exakt alla namn framför mig. Men vi har ju då såklart, ej glömma, Fernando Flores som möter William Walem-Tim. Så det ska bli riktigt kul att åka upp på den här gången. Det är nu slutet på maj, 27 maj. Jag kommer att hålla en liten utlottning av biljetter till det här eventet. Och vill man vara med och tävla om det, då först och främst så har man koll på MMA-poddens Instagram. Så gå in och följ. Följ, därigenom kommer ni kunna se hur ni kan tävla om biljetter. Ni kommer inte få en flygresa upp, men ni kan få tävla om biljetter till galan i alla fall. Så gå in där och håll er uppdaterade, så får vi snacka mer om galan längre fram. Och det kommer att komma ett lite mer ingående avsnitt. Jag håller på att fixa någon form av inspelning med grabbarna, så att vi kommer kunna snacka om kortet och vad som är på G, så ni får veta mer. Tack för att ni lyssnade. Ha det bäst. Hejdå.
Champion of the world!